Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken John Maynard Keynes bok General Theory of Employment, Interest and Money, utgiven 1936, är ett nationalekonomiskt verk som formulerades mot bakgrund av den stora depressionens massarbetslöshet. Den är inte en enkel handbok för regeringar, utan en teoretisk omprövning av hur produktion, sysselsättning, ränta och pengar hänger samman i en modern marknadsekonomi. Keynes vänder sig särskilt mot föreställningen att löner och priser automatiskt leder ekonomin tillbaka till full sysselsättning. Istället visar han hur ett samhälle kan fastna i låg efterfrågan, svaga investeringar och långvarig arbetslöshet. Bokens kärna är principen om effektiv efterfrågan. Alltså att företagens produktion och anställningar begränsas av vad de tror att hushåll, företag och offentliga aktörer faktiskt kommer att köpa. Därmed flyttas fokus från enskilda marknader till hela ekonomins samlade utgifter. Verket blev grundläggande för makroekonomin och har präglat debatter om finanspolitik, centralbanker och krishantering, också i Sverige och övriga Europa. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, effektiv efterfrågan förklarar varför arbetslöshet kan bestå. Keynes viktigaste brott med den klassiska ekonomin är idén att full sysselsättning inte är marknadsekonomins normala slutpunkt. Enligt äldre teori skulle arbetslöshet pressa ned lönerna, göra arbetskraft billigare och därigenom få företagen att anställa igen. Keynes invänder att detta resonemang bortser från efterfrågan på varor och tjänster. Om hushållens inkomster och konsumtion samtidigt faller får företagen mindre anledning att öka produktionen, även när lönerna är lägre. De anställer då inte därför att de saknar en lönsam marknad för ytterligare varor. Effektiv efterfrågan betyder den nivå av samlade utgifter som företagen väntar sig kunna möta med försäljning. Den avgör hur mycket som produceras och hur många som får arbete. När efterfrågan är otillräcklig kan ekonomin därför hamna i ett stabilt men dåligt läge med lediga resurser och många arbetslösa. Detta var en direkt utmaning mot tanken att sparande automatiskt omvandlas till investeringar och att utbudet alltid skapar sin egen efterfrågan. För ett land som Sverige, med starkt beroende av handel och investeringar, är mekanismen lätt att känna igen. När export, byggande eller privat konsumtion försvagas samtidigt kan arbetslösheten öka utan att enskilda arbetare eller företag har gjort något irrationellt. För det andra, konsumtionsbenägenhet och multiplikatorn visar hur utgifter sprids i ekonomin. Keynes analyserar konsumtionen som en central länk mellan inkomster och sysselsättning. När människors inkomster stiger ökar normalt deras konsumtion, men inte lika mycket som inkomsten. En del sparas. Detta kallar han den marginella konsumtionsbenägenheten, alltså hur stor del av en extra inkomst som går till köp av varor och tjänster. Följden är att en initial ökning av investeringar eller offentliga utgifter kan skapa större total inkomst än själva startbeloppet. När exempelvis ett offentligt projekt betalar löner och köper material använder mottagarna en del av inkomsterna till nya inköp. Dessa inköp blir i sin tur inkomster för andra. Denna kedja är multiplikatoreffekten. Den innebär inte att varje offentlig utgift automatiskt är klok eller att ekonomins resurser är obegränsade. Effekten beror bland annat på hur mycket som sparas, importeras eller används till att betala skulder och på om det finns arbetskraft och produktionskapacitet som kan tas i bruk. Men vid omfattande arbetslöshet menar Keynes att den visar varför minskade utgifter kan förstärka en nedgång och varför ökade utgifter kan bryta den. Resonemanget blev särskilt betydelsefullt för synen på finanspolitik. Staten kan, när privat efterfrågan sviker, bidra till att hålla inkomster och arbete uppe genom investeringar, offentliga tjänster eller tillfälligt lägre skatter. För det tredje, investeringar styrs av osäkra framtidsförväntningar, inte bara av räntan. I boken ger Keynes investeringarna en avgörande roll. Eftersom de är mer instabila än den löpande konsumtionen, företag investerar inte enbart därför att räntan är låg. De väger också den förväntade avkastningen från en maskin, en fabrik, ett bostadsprojekt eller annan kapitalutrustning mot kostnaden för att finansiera den. Keynes kallar detta kapitalets marginaleffektivitet. Den påverkas av företagens bedömningar av framtida försäljning, priser, teknik och allmän konjunktur. Sådana bedömningar är osäkra och kan svänga snabbt. När framtidstron faller kan investeringarna minska kraftigt, även om räntan redan är låg. Därför är det missvisande att se företagens beslut som resultatet av en helt stabil och förutseende kalkyl. Keynes framhåller istället att långsiktiga investeringar bygger på osäkra förväntningar och på det han beskriver som företagares handlingsvilja under osäkerhet. Denna analys förklarar varför en lågkonjunktur kan bli självförstärkande. Lägre investeringar minskar inkomster och efterfrågan, vilket sen gör framtidsutsikterna ännu sämre. Perspektivet skiljer boken från teorier som främst behandlar räntan som ett pris som automatiskt balanserar sparande och investeringar. I Keynes modell kan ekonomin behöva ett yttre efterfrågetillskott när privata investerare avvaktar. För det fjärde, likviditetspreferens förklarar räntan och penningpolitikens begränsningar. Keynes utvecklar en egen teori om räntan genom begreppet likviditetspreferens. Människor och företag vill hålla en del av sina tillgångar som pengar eftersom pengar är lättillgängliga för löpande betalningar. För oförutsedda behov och för att hantera osäkerhet om framtida räntor och priser. Räntan blir enligt detta synsätt den ersättning som krävs för att någon ska avstå från likviditet och istället hålla räntebärande värdepapper. Det innebär att räntan inte enbart bestäms av hur mycket ekonomin sparar. Penningmängden, efterfrågan på likvida medel och förväntningar spelar också roll. Analysen ger centralbankspolitiken betydelse, men den sätter samtidigt gränser för vad en räntesänkning kan åstadkomma. Om räntan redan är mycket låg och hushåll och investerare ändå vill hålla kontanter eller säkra tillgångar kan ytterligare penningpolitiska lättnader få liten effekt på investeringar och efterfrågan. Detta är den situation som senare ofta kallas en likviditetsfälla. Poängen är inte att pengar saknar betydelse utan att pengar verkar genom människors beslut under osäkerhet. Under djupa kriser räcker det därför inte alltid att centralbanken gör krediter billigare. Finanspolitiken kan behöva ta en större roll eftersom offentliga utgifter går direkt in i den samlade efterfrågan. Slutligen. Motcyklisk finanspolitik är ett svar på efterfrågebrist, inte ett krav på ständig expansion. Ur Keynes teori följer att staten har ett ansvar att agera när den privata sektorns konsumtion och investeringar inte räcker för att skapa hög sysselsättning. Vid en recession kan offentliga investeringar, transfereringar och andra utgifter öka inkomsterna och motverka att arbetslösheten breder ut sig. Budgetunderskott blir då inte nödvändigtvis ett tecken på dålig ekonomisk styrning utan kan vara en följd av, och ibland ett verktyg mot, en nedgång. Keynes argument är i grunden motcykliskt. När privata utgifter faller bör den offentliga sektorn kunna stödja efterfrågan. Medan ett samhälle med hög sysselsättning har större skäl att vara återhållsamt för att minska risken för överhettning och inflation. Boken erbjuder dock inte en enkel formel där varje problem löses genom mer utgifter. Åtgärdernas kvalitet, timing, finansiering, produktionskapacitet och förtroende spelar roll. Dessutom behandlar Keynes främst en ekonomi med arbetslöshet och lediga resurser, inte alla tänkbara lägen. Ändå förändrade hans analys den politiska diskussionen. Istället för att se arbetslöshet som ett problem som främst ska lösas genom lägre löner eller individuell anpassning riktas uppmärksamheten mot samhällets totala efterfrågan. Efterkrigstidens stabiliseringspolitik i många europeiska länder, inklusive Sverige, formades i dialog med sådana frågor. Även om praktisk politik alltid har gått längre än just denna bok. Sammanfattningsvis, General Theory of Employment, Interest. En money passar bäst för läsare som vill förstå ursprunget till modern makroekonomi. Snarare än för den som söker en snabb introduktion till privatekonomi eller dagsaktuella börsråd, studenter i ekonomi. Samhällsvetenskap och offentlig förvaltning får ett direkt möte med de begrepp som fortfarande används när man diskuterar arbetslöshet, stimulanspaket, räntor och statsbudgetar. Den är också värdefull för läsare som vill bedöma ekonomisk-politiska påståenden mer självständigt, till exempel idén att nedskärningar alltid stärker ekonomin, eller att en räntesänkning alltid får företag att investera. Den praktiska nyttan ligger främst i att boken tränar läsaren att se sambanden mellan hushållens inkomster, företagens förväntningar, finansmarknader och offentliga beslut. Samtidigt är texten krävande. Språket och argumentationen speglar 1930-talets akademiska debatter och flera senare modeller som ofta förknippas med Keynes formulerades av efterföljare. Därför belönar boken långsam läsning, gärna tillsammans med modern kommentar eller undervisning. Det som särskiljer verket från många senare läroböcker är att Keynes inte bara presenterar verktyg, han förändrar själva frågan. Istället för att utgå från att ekonomin normalt använder alla resurser frågar han varför den kan misslyckas med att skapa arbete åt människor som vill arbeta. Den förskjutningen gör boken historiskt central och fortsatt relevant i diskussioner om kriser och stabiliseringspolitik. Om du vill stödja John Maynard Keynes, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!